säger jag utan ett långt åh. Välkomna till podden Filip och Fredrik svarar. Det här är ju en så kallad, vad är det man säger egentligen? Det är en systerpodd möjligtvis. Kan man säga så?
Ja, kan man säga, tycker jag. Jag ska säga direkt att släktskapet till vår vanliga podd är ju tydligt, eftersom den första vignetten vi spelar upp här är skriven av Stefan Andolf, som också har skrivit vignettlåten till vår andra podd. Sen är det ju också så, Stefan, att han uppenbarligen har snott den från Roxettes låt Soul Deep, så vi kommer att behöva byta ut den för att då undvika stämningsansökningar från Per Gessle och hans liksom enorma legala team.
Är Gessle alltjämt i stämningsmood, så att säga?
Jag tror nog att han är väl lite anal, precis som jag är, och kan därför då tycka att rätt ska vara rätt. Har man snott Soul Deep rakt av, vilket, Stefan, med all respekt, det har du, därför kan vi inte fortsätta så, men en vecka kan vi ha den här låten utan problem. Det tror jag Gessle köper, men om vi börjar göra sätta det systematik på, så att säga, då kommer han nog kunna liksom studsa på det.
Jag ska också bara säga, vi har pratat om det här i vissa sammanhang redan, men om man tittar på vår vanliga podd som alltjämt finns kvar och rullar på, så är ju den väldigt ramfri. Det är en fantasipodd som kan sticka iväg åt olika håll. Det är, och den här kommer också vara ramfri, fast det finns en ram vi aldrig går ut utanför, och det är ju att den här podden är helt baserad på era frågor. Vi har haft en underbar relation med er, tycker jag, i alla år. Ni ska veta hur mycket vi uppskattar varje gång ni svarar oss eller uppdaterar oss. Det är många bra historier genom åren som har kommit via mejlen, och därför så förtjänar ju ni det här.
Det som är pirrigt och kul med det här, tycker jag, att det är, även om det är en podd och vi har gjort poddar i massa år, så är det ändå liksom någonting nytt, och det är liksom en produkt i rörelse. Nu kommer vi börja med att jag läser upp frågorna. Det kanske blir något helt annat vad det lider. Jag hoppas att om 15-20 avsnitt så kommer man inte känna igen sig överhuvudtaget, och att man kommer att lyssna på den här med en cringe vibration genom hela kroppen. Hur tänkte de där? Varför hade de inte då räknat ut det de kom att räkna ut med sitt vakna innehållsöra along the way? Men det är en trevlig mix frågor igen i det första avsnittet. Ni skickar dem till FFS, alltså Filip Fredrik svarar, ffs@podme.com. Fortsätt skicka in. Vill ni vara anonyma får ni det. Ska vi bara dundra igång med den första frågan? Det är en bra mix, så jag tycker inte den första frågan är väldigt specifik, men den ska inte konstituera förväntningarna på det som kommer senare, för det blir nattsvart och det blir soligt senare.
Men jag ska säga det, innan du säger det, ska jag säga att det kan vara skönt för lyssnarna att veta. Ni kan vara anonyma. Ni kan också använda fingerade namn. Men det är ju också roligt om ni står för vem ni är, så att säga. Men det ska man veta. Vi svarar på allt.
Men jag ser ju fram emot också att vissa människor blir så jävla bra på att skriva frågor att de blir nästan som korrespondenter. Som vi har med oss liksom så här, Mia i Växjö har kommit med ännu en kanonfråga. Hon kanske får med en fråga per program vad det lider. Så att, stå gärna för vilka ni är, så kan det bli följetänger, så att säga. Nog med instruktioner och tankar om det här mediet. Nu kör vi igång. Det här är anonymt. Hej på er. Jag har de senaste åren ägt en båt med mina kompisar, men vill gärna gå ut från det ägarskapet. Hur ser ni på att äga saker tillsammans med kompisar i och med era egna erfarenheter med varandra? Och hur skulle ni säga upp ägarskap mot varandra ifall den dagen kom?
Vi har ju gjort så här. Vi har ett företag vi äger tillsammans med några människor i vårt produktionsbolag. Det tycker jag man kan lämna lite åt sidan, för det här skiljer sig kraftigt att ha ett företag ihop. Folk som har företag äger sällan hela företaget 100%. Men däremot när det handlar om mer att man äger saker då, som i grunden liksom så här,
materiella ting, ja.
Ja, och saker som handlar om att nu ska vi ha kul ihop, antingen tillsammans eller så ska vi dela upp det här. Du vet, folk som har hus ihop vecka för vecka och så vidare. Man kan ju ha det.
Jag kan säga, ja, det var tydligt sliding doors för mig när jag var 18 år gammal och Ulf Norin, en kvinna som heter Sandra Norin, och så var det Hugo von Seipel, vi skulle äga torp ihop, var tanken, och de bjöd in mig då som del ägare i detta. Jag tittade på den här trevliga trion, såg ändå att det här skulle kunna börja gnissla, för Ulf och Sandra var ihop. Det kändes som att det inte skulle hålla. Hur skulle det här gå? Så jag valde då i den stunden att kliva ut då från det kollektiva ägandet. Jag tror att det var ett klokt beslut, för det där blev någon slags jävligt bråkig liksom skilsmässa på alla plan sen. Och det var ju sorgligt. Det var mörkt, har jag berättat, det har jag säkert sagt. Men vi hade då en kassett, jag var ju där och drack jämt. Och det fanns ett litet kassettdäck i den här lilla torpstugan då, där Joni Mitchells skiva Blue fanns, och tittade på Titelspåret Blue.
Ja, det här har du sagt någon
gång. Ja, jag tror det. Ja, men titelspåret Blue är då en väldigt sorglig låt om uppbrottet med sångaren Graham Nash, då som ju var ett svin på massa sätt, och det tog slut. Hon skrev låten Blue om detta, och när då Ulf gjorde slut med Sandra så satt hon i den här stugan och lyssnade på låten Blue. Det fanns inga hörlurar, så hon lyssnade, spelade den då för Ulf och de andra för att då säga hur dåligt hon mådde, och play-knappen på kassettdäcket var sönder, så hon var tvungen att ha fingret nertryckt på play för att överhuvudtaget skulle rulla, och sen fick hon spola tillbaka och lyssna på det igen. Så hela sommaren var låten Blue av Joni Mitchell, och där och då kände jag att, ja, men att äga saker med andra människor kanske inte är bra.
Ja, men jag
sen ska man ju säga,
tänker...
om man inte har ekonomiska resurser måste man ju det.
Ja, men det var också det jag sa, att om man inte har de ekonomiska resurserna, då ska man kanske bara fejsa det och tänka, jag ska inte gå in i det här förrän jag själv kan finansiera den här båten. För jag tror fan att det alltid blir lite problem. Det är ju en sak, ni har ju en stuga, ni har ju en familjegård nere i Grebbestad. Och jag menar, vid det här laget, visst, då är det din farsa och din faster som äger den. Men när de trillar av pinn, och det kommer ju hända en dag, då är ni ju helt plötsligt liksom 20 ägare av den där. Det kommer inte funka.
Jag ser framför mig en middag i stil med, är det von Trier eller Vinterberg, filmen Festen, där människor bråkar
liksom.
Ja, verkligen. Ja, men det kommer att bli stökigt ju. Men jag ska också säga så här.
Tänk att äga en båt med von Trier. Det tror jag hade varit lätt. Om människan, om man äger så här, tja, jag har precis köpt en båt med von Trier här. Man ska äga, så om man nu ska äga då saker ihop med folk, exempelvis en båt, då ska man approchera folk som har hyfsat med pengar, men som man vet aldrig liksom kommer använda saken, eller som liksom inte bryr sig. Det är ju ett smart.
Man ska använda båten som ett Nigeria-brev egentligen, skulle jag säga. Men min sista brasklapp här är ändå att jag kan tänka mig att är det något man ska äga ihop med andra, så tror jag båt är något av det jävligaste för många båtmänniskor. Nu kanske personen som har skrivit det här är ju bevisligen också en båtmänniska, men mer fylld med tvivel. Men många båtmänniskor är ju svåra att vara i vänskapsrelationer med.
Vet du vad som också är, tror jag? Saker och ting som kräver underhåll. Det är där det kan börja gnissla direkt. Någon jävel vill att man ska vara vakt i någon jävla båtklubb över natten och så vidare. Och så börjar det på det där sättet. Ska man då ha någonting ihop, eller något som inte kräver någon som helst
skrapa
underhåll?
Bort havsanemoner från en jävla båt.
Ja, men eller om det är någon annan som gör underhållet. Vi ägde ju faktiskt en travhäst med Peter Wikingsson, en travhäst som sen dog.
Nej,
av infomani.
Peter Forsberg, för i helvete.
Vad sa jag? Peter Wikingsson, din farsa. Ja, det har vi inte gjort. Vi ägde en travhäst med Peter Forsberg som sen dog av nymfomani, vilket är en historia
Den dog inte av det. Jag tror att den avlivades för att hon var så stormkåt att hon inte kunde fokusera på det. Hon var satt på jorden, det vill säga att dra in pengar till oss två och Foppa, och därför tog hennes liv slut.
Det är en historia som alltid funkar på en fest. Den är bra. Men om man då köper en båt med någon och så funkar inte det, då är sannolikheten att det resulterar i en bra historia, en så bra historia att det liksom gjorde det värt att man investerar, den är väldigt liten. Så rent spontant, jag tycker det är så här: inte investera saker i såna här liksom skakiga projekt med andra vänner. I så fall vänta till man har pengarna. Det bara är så. Det blir aldrig bra i slutändan. Och då vad gäller att säga upp ägandeskapet som den här människan vill göra, då tror jag man måste approchera, så att säga.
Den
förhandlingen. Man måste vara ödmjuk och säga: visst, jag investerade så här mycket. Jag behöver inte ha tillbaka allt. Låt säga, om det är på det sättet att en båt lär sjunka i värde, eller tvärtom, om den har gått upp i värde, så säger man: vet du vad, jag vill bara ha det jag en gång investerade. Och känn ingen press med betalningen. Ni kan göra det här på avbetalningen, vad som helst. För det man gör är att man försätter andra människor i en situation. Om de har investerat i båten under en pressad tid och inte har pengarna, man kan dra sig ur. Man ska liksom så här säkerställa att man någon gång får tillbaka pengarna.
Ja, men jag tror så här också. Jag tror också, i och med att synnerligt båtmänniskor kan ta saker personligt på fel sätt, så ljug gärna om anledningen. Säg inte som det är, du står inte ut med de här båtmänniskorna. Säg snarare: skyll på sjukdom i familjen eller något personligt som du inte vill prata om. Men jag tror att man måste också så här: det är inte mitt fel.
Så med andra ord, ljug som fan, men också ta hand om det här på ett ödmjukt sätt. Pressa inte folk att betala direkt, för då tror jag att en vänskap kan gå riktigt åt helvete.
Ska på min första dejt sen jag skilde mig. Hur gör man? Ta mig igenom den. Från att vi ses till vi går hem, ligga på första dejten och så vidare. Ja, du är ju skild precis som den här personen. Jag vet, alltså så här, för mig är
du är den enda som kan någonting om dejter, tycker jag. Alltså, jag har aldrig, det kändes ändå som du var hyfsat planerande back in the day. Jag har ändå bara kört på bollkänsla. Du valde restaurang. Jag tror att du hade någon form av plan ibland. Så det är bättre
sinnebilden för mig av en person som har varit i förhållande länge och sen hamnar inom citattecken på banan igen. Det är filmen When Harry Met Sally, när Billy Crystal då lämnar någon och är ute på banan igen, och han då ska fråga sin kompis. Det finns alltid kompisar med i romantiska komedier.
Återvänder du ofta till den filmen när du ska liksom prata om relationer? Det är fan patetiskt.
Det finns andra filmer och fenomen jag återvänder till ofta.
Folk vill inte att vi svarar baserat på filmer. Nej. Jag tycker det ska komma från oss själva.
Jag vet, men det kan liksom bredda
så här, paletten. Jag svarar först kort bara så här. Försök ligga på första dejten. Försök piska upp den kåta stämningen. Det är det enda som är viktigt. Du är nyskild, du tittar inte på att det ska bli någon jävla relation av det här. Det kan det bli sen. Det är bullshit att man inte kan. Det är så jävla bullshit att om man ligger på första dejten kan det möjligtvis inte bli någon relation. Det är svårt. Ni ska ligga. Det enda du ska tänka inför den här dejten: ligga. Och hur kommer jag dit på ett lagligt sätt och ett skönt sätt? Ligga.
Hur kommer jag dit på ett sätt som gör att jag inte kan ryka, är väl tanken. Men jag ska,
vet du vad min kompis har ändå han är ganska frisläpp när det kommer till sex och så vidare. Och han är inte fair enough, tycker jag. Alltså, han är inte intresserad. Han vill veta när han går in i en relation, vare sig det är liksom en riktig relation eller om det ska bli någon liksom knullrelation. Då vill han direkt veta vad den här människan gillar. Han är också medveten om att man kan utveckla ett sexliv down the line. Men han har, jag vet inte vilka de frågorna, men han har alltid liksom fem frågor han ställer där han vet vilket svar han måste få för att gå vidare. Det är ju möjligtvis ett sätt att luckra liksom upp och se.
Checklistornas checklista, så att säga.
Ja, men det handlar ju inte om har du någonsin, utan det är mycket så här: är du öppen för golden showers, exempelvis? Okay, och då kanske han
men den här personen är ju relativt extrem och rör sig i mer extrema kretsar än en gemene man. Jag tror att en sån här checklista på Espresso House i liksom Växjö kan också landa åt helvete.
Den kan landa både fel och rätt på Espresso House i Växjö. Det vet du. Jag säger bara att det kan ju vara att det är ett väldigt hands-on tips. Nu ska jag fråga om det här. Men man kan också bara göra en massa andra saker. Men jag känner, man måste gå på sin första dejt efter en skilsmässa med inställningen av att nu ska jag ligga. Jag tror man behöver den ventilen. Ligga. Ja, det är det enda jag kan hjälpa dig med.
Enda brasklappen just att just den här nyskilda personen som bara, alltså det kan också skrämma bort somliga, tror jag ändå.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag var väldigt
defensiv. Men man får väl göra det på ett, man kan inte gå in och säga jag hoppas att vi ska ligga, men man måste gå in med det självförtroendet, tror jag. Sen får man se vad det resulterar.
Jag är fel person på så sätt att jag minns en dejt jag gick på med en kvinna innan min nuvarande relation då, och jag blev ihop med henne lite senare, men vi kanske tog 3-4 dejter. På den fjärde dejten, och när vi liksom hade käkat färdig middag, jag tror på Tranan i Stockholm, så sa jag: ja, men då vi ses väl snart igen då. Och då sa hon: men vad fan, kan vi inte knulla snart? Och jag sänker rösten, för mina döttrar sitter utanför. Men jag menar, jag kan också förstå, jag har ju också varit väldigt defensiv. Man känner så här att nej, det här kan jag kan sympatisera med den här personen som ska ut på banan igen. Och det som var kul med Billy Crystal-scenen i When Harry Met Sally var att de hade den här diskussionen på någon slags baseballmatch samtidigt som vågen gick runt arenan. Så mitt under deras snack, det var därför jag nämnde det, så måste de resa sig upp och vara med i vågen medan de pratar om den här människan som ska ut på banan igen. Så att jag menar, ventilera det med kompisar också. Det finns säkert någon Billy Crystal-kompis i dig du kan prata med som vet hur
men man kan verkligen tänka sig framför mig folk. Jag känner ingen press, men det är bara här och ta en fika med någon och så vidare, istället för att säga gå all in. En liten sista detalj jag kan addera är ju bara om, också lite hands on it, men så att säga Så engagera dig inte i något som är förenat med liksom risker på något sätt, som gör att själva dejten kan, liksom kan avslutas snabbt. Och då syftar jag inte på att man säger något olämpligt. Men när mina föräldrar hade deras första dejt, då, det här kan jag berätta, men då kom mamma hem till pappa i något hans studentrum, och så skulle han då bjuda på lasagne. Och pappa var ju liksom oknullad och liksom, du vet, omanlig och nervös, kan jag tänka. Mm. Och så kommer den här kvinnan in som är liksom en furie på alla sätt och vis. Då bjuder, då har han då ställt in en djupfryst lasagne i ugnen. Och så ska de äta lasagne. Och när det då är dags och han öppnar ugnen, då tar han inte på sig några såna här grillvantar eller vad det är. Utan han tar bara tag i lasagnen med händerna, ja, men får det, en brännskada och de hamnar på akuten.
Ja, och det kan ju, men det å andra sidan, se vad det slutade. Så det var ju, blir ju en kuriös liksom,
jo,
knorr för deras första dejt.
Ja. Jo, absolut.
Det slutade inte med ligga så att säga. Men det är intressant att göra med din pappa. För jag ser så tydligt framför mig mekanismerna bakom. Han ställde in lasagnen utan grillhandskar. Därför är det någonting i hans liksom förvirrade, fumliga hjärna som säger åt honom att göra samma sak fast reversibelt. Ta ut lasagnen utan grillhandskar, med skillnaden att temperaturen är nu 225 grader i hela ugnen, inklusive den här
heter
formen.
Det grillhandskar? Heter det grillhandskar? Jag
låt också, det heta det. Jag är inte, det är inte så noga.
Ja! Men du, jag tycker det var ett utförligt svar. Du vet var jag kommer ifrån och vad jag uppmanar dig till, säger till den här människan då.
Hejsan killar, Sara här. Filip har ju pratat en del om vilket geni Kanye är, och jag har alltid varit så kallad hardcore fan. Men hur i helvete ska man tänka om det nu? Ja, det kan man ju välja att zooma ut och se det som liksom person och verk hit och dit. Jag såg att det finns tatueringsstationer eller såna här studios i Los Angeles nu som erbjuder en free removal. Om man har en Kanye West-tatuering så kan man komma dit och få den borttagen gratis. Jag vet inte vad det kostar i vanliga fall att ta bort en tatuering, för att det är så pass upphettat kring honom nu. Men är det inte så att även om man inte kan skydda sig bakom att allting är artisteri och konst, så är det så liksom, det tråkiga med honom och diskussionen kring honom just nu är att det känns bara som att han är ute på någon trip som är liksom 50% bipolaritet som inte är helt 100 medicinerad, och resten är bara, ska se vad liksom, allt det här är bara liksom ett spännande,
ja, men jag skulle ta en sak, jag ska börja bara i änden med att säga så här: folk blir ju dumma i huvudet. Det upplever vi alla. Man har haft kompisar som man tänkt så här: den här människan är okej. Sen så plötsligt ser man att den här människan, eller plötsligt, det kan ju vara liksom pågående ett tag, någon slags utveckling åt fel håll så att säga, där man inser, herregud.
Jag minns en gemensam vän till dig och mig, när liksom tiggarna var som mest på tapeten för kanske 6-7 år sedan, om man säger att det pikade då, pratade de om. Och jag minns att jag går på stan med honom och han liksom tittar på en person som sitter och tigger utanför Coop eller vad det är, och muttrar så här: kan de inte bara åka hem? Från ingenstans! Och man säger, okej, bara, hur länge har det här bubblat under ytan? Det här är en helt annan person än jag trodde att det här var. Och de ögonblicken är så jävla starka när man plötsligt inser att den här personen har jag aldrig riktigt känt. För den här värderingen är så konstituerande för vem den här personen är.
Jag vill säga det till Sara, för jag tänker att det är ingen dum fråga, men jag tycker att svaret är väldigt enkelt. För av just den här anledningen, nu känner man inte Kanye. Men om en människa inte, om man vet att en människa sagt, ja, Hitler var ett geni, så att säga. Om jag vet om det, ja, då vore det galet om jag då sen säger, jag älskar Kanye för att han säger och tycker det här. Men han hade ju inte sagt det innan, när jag ansåg att Kanye var ett geni, då hade han inte sagt det här. Och även innan, jag tror jag sa det också innan, han hade börjat spåra ur fullständigt, så att säga. Men man måste ju då utvärdera sig själv igen och säga, tycker jag fortfarande att han är ett geni? Nej, jag tycker människor som säger den där typen av saker, och framförallt allt människor som så uppenbart, du säger det är lite bipolaritet, men också vill testa media, vill testa massorna. Han går ju igång på det. Hur reagerar folk nu? Man vet ju att snart, kanske åtminstone, sitter han ju på något, du vet, läger där han ska avprogrammeras och plötsligt se historien för vad den är. Han ska ta avstånd från alla sina uttalanden. Det är ju en del av narrativet möjligen, men jag kan ju tycka att han, på ett sätt, han förlorar. Men han vinner ju också, eftersom man vet hur han är, när han får så mycket uppmärksamhet för vad han säger. Det är mest fascinerande just nu. Är det inte dags att bara lägga locket på? Folk kan ta av sina jävla tatueringar, men jag skäms ju inte för att jag säger att han är ett geni. Men nu tar jag avstånd för Kanye, som att jag behöver. Ibland känner man också, måste man göra det? Måste man försvara det? Det är klart att man inte tycker att det där är okej.
Jag undrar vad ni har för fördomar om mig, om ni till 100% bedömer mig utifrån mitt för- och mitt efternamn som lyder Maurits Linderoth. Det här lämnar jag över till dig, för du är bättre på sånt här än jag. Maurits stavas förstås med Z.
Ja, men grejen med det där är nu blir jag får ett leende på läpparna och där någonstans finns ju även svaret. Om någon säger till mig jag heter Pelle Andersson eller jag heter liksom Josefin Karlsson, det gör ingenting med mig. Då, och det här är ju nästan, det är snarare taskigt mot dem med vanliga namn, för de skapar, alltså i den mån någon vill att jag ska säga någonting. Men jag menar, då är känslan, det där är svårt, det är en jobbig startpunkt att börja liksom riffa kring ett namn som bara är, du vet, Josefin Karlsson exempelvis. Men i det här fallet så får man ju direkt, man börjar ju dregla, det finns ju så att säga, det finns ju saker att gräva i. Jaha, Maurits, vem döper Kina
barn? Ja, men det bästa med Maurits också är det är ett avstamp som lovar mycket. Och hade efternamnet varit liksom också lika skruvat, ja, så hade det nästan
blivit... Det är lite svagt. Nej. Hur var efternamnet?
Men det efternamnet är Linderot och det tycker jag är bra. För han, jo, tyst nu. Hade Maurits hetat lika förväntansväckande i efternamn, då hade det blivit som en riktigt stor gräddbake som man liksom blir mätt på. Det går inte.
Men Maurits Demian. Maurits Demian, då hade man ju direkt sagt, åh, är din farsa Lars Demian?
Ja, som det, var jo, en men nu fabulerar du bara...
Ja,
men
jag tycker det kan att Linderot, göra.
Linderot liksom grundar honom på ett bra sätt. Maurits flyger fritt, men Linderot är liksom den rejäla tanten.
Är det Linderot eller Lindrot?
Linderot med ett H på slutet. Men ska vi då kort, jag antar att det är ute efter. Vad tror du att Maurits Linderot gör? Eller vad vill du att han ska göra?
Ja, han är ju alltså, ganska rätt säker på att Maurits, alltså, så spelar gitarr, har ett jobb som inte betalar så bra, men försöker övertyga sig själv om att han ändå har ett bra liv och att det kan vara så här. Och då vill jag ju naturligtvis hissa ett varningens finger och säga, du kan fortsätta spela gitarr, men du måste säga upp dig från Espresso House. Du måste göra det. Du måste gå vidare i livet. Alltså så här, namnet kan förslöa.
Maurits har nog ett yrke som tarvar att han på jobbet har en namnbricka där hans förnamn står. Och det gillade han till en början, för det är så många som reagerar, oh, heter du Maurits? Du vet, det kan vara en namnbricka, man kan veta om man har det på Espresso House eller i andra serviceyrken, men det är ganska vanligt att förnamnet står där. Hej, det är jag som är Maurits. Och så kan det stå ibland om man är praktikant eller någonting. Men jag är ganska säker på att Maurits har ett yrke som tarvar namnbricka.
Vet till en början var det kul. Det som är lite problematiskt är att Maurits har också då först namnbrickan, det var en sak, men han gillar att utstråla, det är så att säga, han hymlar inte med, och han vill att folk ska se och tänka att han har ett jobb han inte gillar, förstår du? Det är alltid det. Det är många filmer där, det finns ju, jag tycker det är helt otroligt i, jag tror att det är The Wrestler, va, när Mickey Rourke jobbar i Charken någonstans.
Och man får så här,
ja, men han är ganska inte så här, men det är den typen av jobb. Man vet också att Maurits tycker att han tänker att han liksom levererar lite innehåll för folk, att folk säger
genom att han heter Maurits.
Han heter Maurits och har ett jobb han inte gillar, att det är, fan, Maurits är kapabel till så mycket mer.
Han har en uppsyn som är omöjlig för hans chef att sparka honom för det är för subtilt, men det är uppenbart för hans kollegor och människorna han tar hand om i sitt serviceyrke då, att han utstrålar liksom en leda, att han är lite för stor för det jobbet. Han är på väg bort. Han är som en människa som går på fest iklädd täckjacka för att antyda till folk, jag tar inte ens av mig jackan, jag ska inte vara här så länge, jag är på väg, det här är bara en mellanstation.
Jag tror också att Maurits tycker att det är lite coolt att det skänker honom en identitet. Om det var först var namnet som skänkte honom med din identitet, så är det nu namnet plus att han är, jag hatar att använda det ordet, jag hittar inte något bättre nu, men att han är en slacker. Du vet, ja, men han sätter sina egna vinsatser. Han sliter på under veckan. Han har inga som helst ambitioner att klättra inom företaget, men livet är bra ändå. Och jag tror att han har fastnat i det, för folk kommer sluta underhållas av att han har ett jobb han inte gillar.
Nej, det är sant, att på samma sätt som att de kanske redan har tröttnat på hans namn Maurits, så att det gäller att liksom skärpa
till
sig.
Det är en story med ett slut. Storyn om att han har ett jobb han inte gillar, han kanske tror att det ska leverera i liksom decennier, att folk ska tycka det är intressant. Så kommer det inte vara. Nej. Så han måste då av den anledningen faktiskt gå vidare. Sen ska man då säga, bara avslutningsvis tycker jag, det betyder ju att föräldrar har ett visst ansvar. För Maurits föräldrar, man kan ju skapa ett monster genom att ge ett barn ett visst namn, och det kan också sätta oerhört press på barnen att göra någon, alltså så här måste jag göra. Så att namnet någonstans kanske tvingar in folk och barnen i ett fack. Det kanske styr deras drömmar. Det är inte bra.
Hej! Hej! Mitt och min tjejs förhållande är bra, varken bättre eller sämre. Vi tycker om varandra, trivs med varandra och har verkligen ett behagligt förhållande. Vi träffas och kollar på något halvtråkigt tv-program, äter en 2+-middag och går sen och lägger oss. Kanske är det så här ett förhållande ska se ut. Som sagt, är det behagligt, vi bråkar aldrig. På samma sätt som Erik Niva beskriver sitt halvtrista liv som 2+, skulle jag beskriva vårt förhållande på det sättet. Ska linjen bara vara rak? Ska jag egentligen inte någon gång dra iväg åt vilket håll som helst? Kanske är det så här ett förhållande ska se ut. Jag har det ju bra. Vad gör man? För kontext så är jag i mina young 20s / anonym så in i helvete. Och det kan jag väl respektera.
Så här, först, det är ju rätt, första svaret är ju bara, alltså min gut feeling är ju så här: lämna den där skiten, våga göra slut. Det är inte ditt fel, det är inte din tjejs fel. Du har ett liv, det är långt. Det finns ett äventyr där ute också för dig.
Man kan också leta efter ögonblick där man inser att det här är liksom, jag menar, det kan ju vara så att hans tjej tycker att det är 4+, och då blir det nästan ännu värre på något sätt. Jag hade en relation där mitt ögonblick för mig, det betyder för mig att det här kommer inte att hålla, det är att vi är hemma hos mig, vi lyssnar på musik, och kanske är det jag som har valt, eftersom det är Jayhawks som spelas, då, den amerikanska countrygruppen, och sångaren sjunger "We're gonna stay together for a million years", och så tittar hon på mig och säger hon, det där handlar om oss, och jag kände precis där då, ah, det gör du ju inte, nej. Och
ja, men också, gud vad du drar på för stora växlar. Du drar på för stora växlar,
ja, menar jag. Ja, men lite så. Jag menar, så man kan diskutera, om jag tycker det är 2+ och hon tycker det är 2+, är det bättre än om hon tycker det är 5+ och jag tycker att det är 2+? Jag vet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var som är värst.
Men, och sen är det ju så här att för vissa människor, det är jag medveten om, så är 2+ 5+. Mm. Förstår du? Och om man bara lever i något och tycker det är bra, problemet är att den här människan som ställer den här frågan, han har artikulerat det, och då finns det ingen återvändo. Men om man är i en 2+-relation och bara tänker det här är bra och inte tänker på det så ofta, ja, det är ju en helt annan sak. Men han har ju börjat vackla. Och jag vill bara en sak återvända till något du och jag blev väldigt påverkade av. Vi hade en kompis som var chef på ett företag. Vi kan kalla honom Johan, men det hette han inte, men vi anonymiserade honom. Men då var det så att han skulle tvingas då sparka en person.
Och om man vill så är det att sparka någon skulle ju då kunna likställa vid typ att
göra slut med honom. Ja, men det är ju det. Jag säger, det här är väldigt, det här är väldigt extremt, grovt, ja. Det han gjorde. Ja. Mm. Men jag säger att det finns någonting i, man kan tänka som honom, men man kan använda en annan metod som kanske är mindre brutal. För det han gjorde var att när han liksom, innan han skulle sätta sig i mötet med den här personen och göra det oundvikliga, det vill sparka personen, så gick han liksom runt på företaget, inne på kontoret, såg den här människan med jämna mellanrum, och varje gång han såg den här människan...
Får jag bara nyansera bilden lite, för jag vet precis vad du syftar på. Framförallt när han stod i köket och hon hällde upp kaffe och han stod i kö bakom henne.
Det var en hon. Det var en hon, alltså.
Ja,
det var
en hon. Så han stod, ja, alltså
det,
bara en,
det är,
en halv
det är helt
meter
irrelevant i sammanhanget.
Ja, det är absolut. Men han stod en halv meter bakom henne och visste att okej, här står hon och tar kaffe, och om en minut så kommer hon att få höra av mig att jag måste tyvärr sparka henne. Det blir nedskärningar vad det nu är. Och då hade han då en tankemodell som gjorde det här lite lindigare. Det var att han visualiserade när han stod bakom henne att han ströp henne. Och att därmed så tog han ju livet av henne, och tänkte han, ja, men det kommer jag ju inte att göra. Då blir ju det här ett mycket, mycket bättre.
Nej, det var en av, precis, det var en av tankarna som han gjorde, precis, och då kommer jag inte, så att säga, då är det inte så farligt att sparka en. Men det han också gjorde var ju att för att kunna sparka någon så måste man kunna liksom piska ihop, jag tror att man måste förstärka den oviljan man känner inför att stanna i en relation, vare sig den handlar om att vara i en relation på jobbet eller i en kärleksrelation. Som sagt var, det här är väldigt grovt, men jag tror att skapa, det du säger, tankemodeller där man för sig själv kan göra det här uppbrottet som man då ska ta initiativ till lite mindre dramatiskt. Det är väldigt hands on, jag gillar när vi är hands on, ja,
men genom att göra en riktig styggelse mot den här personen. Det här handlar inte bara om svårigheten att göra slut, utan funderingen, ska man ens göra slut? Jag tycker ändå så här, 2+, när man är in one's young 20s, nej, det räcker ändå inte. Då har du chansen. Ni kan hitta tillbaka till varandra när ni är 35 och så skaffar ni barn. Det är lugnt. Men gör slut nu. Visualisera att du kanske inte stryper henne, men att du åtminstone gör någonting, att du snor hennes bil eller något riktigt grovt. Och sen så är det här åtminstone lite mindre smärtsamt. Och lycka till. Ja, det här känns insmickrande, riktat mot dig, och jag är tveksam till den här frågan, men jag ställer den ändå. Och det är, jag hoppas att det inte blir för långt svar. Men frågan lyder: ska till New Orleans för första gången i januari, vad får man inte missa? Med vänliga hälsningar, Palle.
Det där är intressant, för då tänker man att man skulle kunna skratta åt mig om jag säger: jag har ingenting att rekommendera. Men jag ska säga, för det första, sällan när jag är i New Orleans så är jag oftast full i princip hela tiden. Jag rycks med i den eufori du liksom hatar och tycker är plast eller vad fan.
Nej, men jag kan tycka att den liksom konstruerat karnevaliska stämning som råder där, ett önsketänkande bottnar den i, att nu måste det vara som det var under glansdagarna. Det är Mardi Gras jämt här, och så är det inte riktigt.
Nej,
det. Men när jag inte känner det jag förväntas känna, så kan jag få en rekyl på det, och så blir det en riktig jävla downer istället. Känner bara, här ska man ju må 5+, alltså gravt 5+. Varför känner jag bara 3+ då? Jag går till rummet
också,
istället.
Men du är också helt ointresserad. Det finns liksom inget. Det är absolut ingen rasism. Du är ointresserad av musik som någonstans kanske har sitt ursprung i det, liksom, den kommer från den afroamerikanska befolkningen i den amerikanska södern. Jag säger inte att jag går och tänker på det, men när du hör den typ av musik som kanske
liksom
härrör från där, du backar. Det är inte, där är inte bara blues där heller, utan det är väl mer liksom happy go lucky musik också. Men jag säger, du backar då. Du kan inte se det positiva i det. Och det handlar bara, det är ju tyck och smak. Men jag ska bara säga då till den här personen: det viktiga är, se till att bo ändå nära det så kallade French Quarter. Det är där allting händer, med de här fina, du vet, så här, byggnaderna och så vidare. Och sen, åk inte dit under Mardi Gras, för då är det något, det är någonting som, alltså det är något helt annat.
Jag har inte varit
där då, men det är, men det är väl värre än så. Det är väl liksom vattenfestivalen, jag menar, herregud, där uppträdde ju åtminstone Ron Sexsmith, så att säga. Du vet, så här.
Okay.
Minns vi honom?
Ja, det minns vi, fan.
Ja, men så, det fanns ju på vattenfestival. Det här är ju mycket mer bara rakt av spring break. Sen är det finns vissa då liksom kanske hyperkulturella inslag, och då är det är säkert musik och det är konserter. Men i grunden, det man möts av om man är i French Quarter under Mardi Gras, det är bara vidrigheter, så att säga. Det är bara liksom, folk är fulla och vet, klär av sig och gapar och skriker. Åk dit någon annan gång under året, och dessutom på den här gatan, tror jag, som heter The Frenchman. Där brukar alltid jag hålla till. Den är inte, alltså den stora gatan som ju heter, inte Beale Street, va Fredrik, utan den heter, vad heter den?
Bourbon Street.
Vad heter den?
Bourbon Street
heter den. Din farsa gillar Bourbon Street, råkar jag veta. Undvik Bourbon Street. Skitrestauranger där. Allt är värdelöst med det. Det är bara liksom, det är turism. Jag har inget problem med turism. Jag är inte en människa som säger att man ska leta efter de lokala hålen i väggarna. Men det är för rörigt där. Gå ner till The Frenchman. Njut. Man kan gå mellan pubbarna. Man köper en drink på en bar eller pub. Går över till det nästa. Det finns en vänlighet och en värme i New Orleans som inte är påklistrad. Jag önskar dig all lycka till, och är avundsjuk på det.
Är det här, det blir liksom en stund av självrannsakan här på något sätt. Jag inser att kläs jag av lite här i att det bottnar i en rasism kanske, att jag är så jävla förtjust i Nashville, som liksom ändå är relativt kritvitt och ganska jämförbart i att du åker dit, det är musik överallt, och i Nashville är det givetvis nästan bara kanske musik som ju är relativt kritvitt var den än kommer ur, och där trivs jag som djävulen, medan i New Orleans tycker jag bara att allting känns jävla forcerat. Är det bara ett blottläggande av min hopplösa rasism?
Ja, men det är väl inte kanske rasism, men det är en svaghet hos dig, för det hade varit som det bara var det här du inte var upp, om det var, så att säga, bara var den typen av liksom svart kultur i södern och musik då framförallt. Om det bara var det du inte var intresserad av, då hade det varit problematiskt. Men det är väl snarare så att du lever ett väldigt förutbestämt liv när det handlar om vad du ger chansen, så att säga. Ja, nu lyssnar du på Taylor Swift, ska det kännas äventyrligt? Ja, din dotter gör det, och hon kommer från Nashville, och musiken härrör ändå från, så att säga, från countryn. Det är en svaghet hos dig, och det har jag upplevt länge, att du inte riktigt öppnar upp dörren för någonting någonting annat. Mm. Det kan du väl hålla med om lite.
Jag blev väldigt glad när jag började lyssna på en låt som heter Volindela av en artist som heter Brenda Fassi, som är en av Afrikas största artister genom alla tider. Och jag var på en krog, den spelades, den lät, och vad är det här för något som jag uppenbarligen gillar? Fram med Shazam, inser att det är en afrikansk artist, och jag liksom känner hur jag växer, att jag blir dubbelt så lång och tänker, nu går jag in i en fas av afrikansk musik. Det blev det inte. Volindela hamnade väl på mitt liksom Wrapped 2019, en av de mest lyssnade, men jag kunde inte kötta ner mig längre ner i Brenda Fassis förmodligen härliga låtkatalog.
Nej, och så där illustrerar du någonting, men New Orleans, det kommer bli jättefint. Åk bara inte till Mardi Gras.
Ja, då, det här är ju någonting helt annat nu. Och den här, nu är vi långt ner i källaren här, men det där vill jag också kunna vara. Hej! Underbart med en ny podd. Jag har mejlat er och fått svar flertalet gånger. Er podd är min terapi och blev det än mer efter min sambo gick bort i oupptäckt cancer för snart 1,5 år sedan. Min fråga till er är, kan man gå vidare? Hur går man vidare? Jag har aldrig haft åldersångest förr, men nu, 44 år och singel, en ledsen emoji, ska jag leva ensam nu? Har ett barn sedan tidigare, hon är 12, snart 13, är också hundägare, tack och lov. Även om jag under denna hösten vintern även tvingades till beslutet att gå från 2 till 1 hund, ledsen emoji igen, med vänlig hälsning.
Vet du vad, det här är väldigt intressant. Jag vill direkt säga att jag hade avskytt mig själv om jag var någon slags då så här frågesvarare som ger ett svar eller försöker liksom formulera några tankar utan att samtidigt artikulera att det är omöjligt att relatera till det du har gått igenom. Man kan inte relatera till något förrän man själv har gått igenom det. Vi har alla haft våra, du vet, farmödrar och farfar och allting som har gått bort. Vi har även vänner som har gått bort. Men det går inte att relatera till. Så jag skulle hellre, som ett svar på den här frågan, möjligtvis prata om att man har ändå folk i sin närhet som har varit med om liknande saker. Och det jag kan säga möjligtvis är att det känns som att den där sorgen, den försvinner nog aldrig, men det känns som något positivt, måste jag säga då, kan jag säga det. Livet går vidare, det gör det. Det är svinsvårt, men det går vidare på något jävla sätt. Det kommer säkert vara tungt, men de allra flesta tar sig ändå vidare. Och jag antar att det handlar säkert om också att det inte är fult att lyckas övertyga sig själv om att det inte är fult att gå vidare. Jag kan se det där framför mig. Det blir även, det är ju något helt annat, men om man någon gång liksom har gjort slut och det var tungt, och så plötsligt kommer man på sig själv med att skratta åt någonting, då kan man ibland känna så här, fan, är det här rimligt? Alltså så här, du vet, så här, dåligt samvete för det. Det ska man ju inte göra. Det är det enda jag kan säga. Och framförallt tror jag på så här, det blir bättre. Det verkar så.
Jag kan tänka mig att omgivningen också. Jag var på en fest för en tid sedan, träffade då en person som jag liksom vagt kände igen, och var, med ett muntert anslag slängde ur mig, hur läget med dig då? Och fick då tillbaka en min då som antydde att den här frågan var liksom inte riktigt en fråga man ställde, utan ja, det är väl okej under omständigheterna. Och jag greppade liksom inte riktigt vad det här handlar om. Vi pratade lite grann om ditten och datten. Det var väl någon ny, kanske White Lotus, vad fan som helst, någon ny serie. Och sen efteråt då så insåg jag ju att den här personen är då en människa som blivit av med sin partner i jättehastigt och fruktansvärt tragiskt. Och där det kanske gått 3 månader, och jag får sån bly ångest, alltså när dagen efteråt då, när man har kemisk ångest och av alkohol liksom drickande, och plus man inser den här, liksom, det här misstaget, och det kryper fram till mig senare då att den här personen inte hade tagit illa vid sig alls, utan tyckte, ja vad skönt, den här personen har inte riktigt greppat det här, men då får jag nu 3 minuter när jag får prata om White Lotus och någonting som inte bara blir den vanliga väggen av sympatier som man då givetvis behöver och alltihopa, men som kan vara nästan kvävande i längden. Så att det är väl det, jag vet inte.
Ja, men jag tror samtidigt, så tror jag precis, det där tror jag är helt rätt, och så att man då som vän, nära vän, har man ju ett ansvar. Det är inte heller så lätt, ska sägas, alltså, som vän veta hur man ska agera, såklart. Vad ska jag säga som är rätt? Men jag satt och tittade på tv här i häromdagen på någon morgonshow i USA, och då var komikern Rob Delaney var gäst där. Jag vet att du i alla fall tidigare tyckte mycket om
sett honom live i London en gång.
Ja, men det var ju det tragiska. Hans barn gick ju bort. Hans son tror jag det var, vad som gick bort, som var ett litet barn. Det är inte riktigt, alltså, det kanske inte jämförbart med sin partner. Men då satt han, och nu har han skrivit en bok som jag tror, jag har inte läst den.
Den heter A Heart That Works, vilket är en otrolig titel, tycker jag. Det verkar väldigt...
Ja, men jag tror att den har då tagits emot med, alltså den har fått väldigt positiv respons och så vidare. Och han då sitter i alla talkshows nu, och jag tycker att verkar vara en helt fantastisk människa. Och då sa han när han satt i den här CBS In The Morning, och det finns Hon Gail som är programledare där, också bästa kompis med Oprah tror jag. Han sa till henne, för de hade pratat vid innan showen, och bara, och då hade hon gråtit inför honom och sagt, jag vet inte vad jag ska göra, jag har läst boken, den är så sorglig. Hon sa inte hur mår du, utan hon bara grät. Och han sa att jag önskar att fler gjorde det där istället för att direkt hitta de tröstande orden. Så menade han att bara att någon drabbas och att man förstår, alltså i det finns det en sån oerhörd liksom förståelse och sympati. Du grät, du kunde relatera till min smärta. Du sa ingenting om att nödvändigtvis hur ska du gå vidare, hur ska du göra det, utan han sa, för jag kommer alltid ha den sorgen, alltid ha den sorgen. Och det blev liksom en känsla av att det finns vänner här runt omkring mig som förstår mig. Men så var han ju också tydlig, men sen måste ju hans liv bara gå vidare också. Det var bara ett litet brottstycke, men jag reagerade på att, för hon var så osäker, hon, I'm breaking up again, och han mer, men gör det. Då känner jag att det är en hyllning av min son. Jag kan berätta något ganska ytterligare personligt bara, men minns du att jag, när vi spelade in Alla mot alla, och Joar Bendjelloul är med i det programmet, och är en alldeles lysande både människa och deltagare på alla möjliga sätt. Han är fan, ja, extremt smart. Alltså det är, ibland så får man svindel av hur mycket saker folk kan. Så är det. Det är en parentes i sammanhanget. Men hans bror då, Malik Bendjelloul, gick ju bort, tog livet av sig för några år sedan. Det var han som då regisserade filmen Searching for Sugar Man. Och det var ju så nattsvart och mörkt på alla sätt och vis. Men plötsligt under en av inspelningarna, och jag vet inte varför, vi har ju haft med honom länge, så kallar jag honom för Malik plötsligt. Och jag ser ju att du någonstans fryser till is. Jag, och det fattar jag. Ja, men och jag får ont i magen också, vad är det jag nu har gjort? Och då sa Johan efteråt, men Filip, varför är du, jag blev glad av att du gjorde det här. Det visar att någon fortfarande kommer ihåg min bror. Det var en hyllning till honom, så att säga. Ja, men det var så jävla också skönt, vilket visar att man kanske bara överlag, just bara att det, man ska vara som man är. Känner man för att gråta som vän, då ska man göra det. Gör man något sånt här så kan man äga det och säga, jag menade ingenting illa. Det, nu riktar vi oss till vännerna här. Men jag antar att det finns ju vänner i närheten, så det kan vara bra att ge det. Men annars, min känsla är ju ändå att livet är tufft, men det går väl vidare
det,
ändå.
Det här låter ju också så här, att vara någon slags hands on. I och med att situationen är så långt ifrån, man vet ju inte inga detaljer, och det är jävligt svårt att vara hands on. Men det, jag vet, jag lyssnar på ett avsnitt själv. Det finns Anderson Cooper, har gjort en podcast om så och saknad som heter All There Is.
Ja, den jag tror jag också är värd att rekommendera.
Tanken då, att det kanske liksom, det kan ju vara så att Anna kan lyssna på den och bara kan hitta någonting. Han intervjuar Stephen Colbert då, som har en late night talkshow, och hela hans liksom, pappa och två av hans bröder dog i en flygolycka. Han vet mycket om liksom, saknad och sorg också. Så att, inte vet jag, man kan väl gå, det finns väl, antingen vill man inte lyssna på det, man kanske vill lyssna på något annat.
Ja, men jag tänker också att svaret kanske finns att det kan vara något man, som kan vara fel, men om man då bara försöker sätta sin situation och vad skulle man själv göra. Jag tror att lyssna på andra människor som har gått igenom samma saker ändå. Jag tror man tillskansar i sig naturligtvis massa kunskap och erfarenhet, och den tror jag väldigt många människor som har gått igenom stora sorger liksom nästan gillar, eller åtminstone för det är en självklart för de människorna att dela med sig. Jag tror att det kan hjälpa. Men det behöver inte bara vara en vän. Man kan ju lyssna på Anderson Coopers podcast. Man kan läsa Rob Delaneys bok, och som en double whammy här. Jag har inte sett den, men så tror jag Rob Delaney var med hos Stephen Colbert häromdagen. Ja, och det verkar också ha varit ett väldigt innerligt samtal också. Ja. Lycka till med livet, Anna. Det kommer bli bättre. Jag vågar säga det.
Förutom simningen över Engelska kanalen, vilken är den största lögnen ni dragit i ett program? Och här är jag mycket tankar som kommer till mig på en gång. Dels då, så får vi bara tillstå här en gång för alla då, att i ett program som heter Grattisvärlden, där vi då sa att du under 19-20 timmar simmade över Engelska kanalen, och att det stämde, men det gjorde det ju inte. Och det intressanta med det tycker jag är att vi har fått så mycket mail om det. Den vanligaste frågan är folk mailar till vår andra poddmail och sådär. Och det, i många år har jag liksom ändå så här, skämt så jävla mycket för att vi fabricerat. Jag har liksom aldrig, jag har ljugit i så
mycket skämt.
Nej, men varför har du ljugit? Varför har du inte kunnat stå för? Varför har du inte sagt 2-3 år efteråt? Det här är ju, folk har ju frågat det här.
Därför att du är en man som går igång på reaktionerna som du får då. Att folk är, fan vad roligt att han gjorde det. Du vill inte ha en reaktion som är, vad fan?
Nej, jag vet. Man är väl livrädd för att göra folk besvikna då, så att säga. Men samtidigt så här, när man gör tv.
Men jag ska säga också, jag simmar skitmycket.
Jo, men det spelar ingen som helst roll att du gjorde det eller inte. För du simmade ju inte över kanalen.
Tillstått. tillstått. Finns det då, vad var den konkreta frågan, det är, alltså, är det något annat ni har ljugit om?
Ja, men jag tycker det, dels är det ju intressant tycker jag att man liksom, så, även om tv, man kan ju inte lita på någonting man ser i rutan, ändå så vill jag att folk ska lita på någonting som vi till och med har ljugit om, att jag i 15 års tid har liksom ljugit mejlledes till folk och på krogar och sånt. Jag vet, det är något spännande i att jag har klamrat mig fast vid den här versionen av sanningen så jävla hårt, fast jag, vad fan, det kan jag väl äga. Det var ju, det är klart du inte simmar över Engelska kanalen, är folk galna, men underbart att de har trott det, sorry om ni blir besvikna. Men jag var på en släktglögg alldeles nyligen hemma hos mina föräldrar, och då är det uppbullat med grejer, må du tro, och vi sitter och diskuterar, det är liksom mina föräldrar är liksom väldigt svaga för fika, som många människor i deras generation är, så det finns liksom lussebullar, det finns liksom, ja, man går därifrån och äter som ett julbord, fast det bara då är en julglögg. Men vid något tillfälle dyker då en diskussion upp runt bordet om företaget BT Kemi. Och klippet från svensk tv, när det här företaget då, som tillverkade insektsbekämpningsmedlet eller växtbekämpningsmedlet Hormoslyr, detta då strösslades ut längs järnvägar och sånt.
Hur fan hamnar man i den branschen? Det var så jävla... Det känns som folk som har, ja, men du vet, folk som går på exempelvis då KTH eller kanske på Chalmers, folk som du vet blir nu vet jag inte om KTH har liksom biologiska utbildningar exempelvis.
Säkert,
ja, men precis. Ja, men jag menar så här, det känns som en sån jävla tombola när man, alltså nu kanske folk specialiserar sig som fan, men om man bara sitter på det här, är en smart människa som har forskat mycket och så kan, det känns som man kan hamna liksom lite var, det kan bli precis var som helst. Helt plötsligt så sitter man då som någon jävla förman, du vet, på ett företag som då gör insektsbekämpningsmedel. Det är bara, det är intressant det där. Verkligen. Det känns som att om man är en ingenjör så kan man hamna var som helst.
Verkligen.
Faktiskt.
Men frågan då runt bordet var det inte ett klipp när vdn för det här BT Kemi fick frågan i tv, är inte det här Hormoslyr som ni tillverkar för att då bekämpa växter och ogräs och sådär, är inte det jättefarligt och cancerogent? Nej, sa vdn då, den danske vdn Lars Foss visade sig. Och så drack han det här då. Och det här gjorde vi till ett inslag i programmet 100 höjdare. Vi skrev om det i boken 100 höjdare som heter Sveriges roligaste ögonblick, att den här dåren, för att försvara sitt jävla livsfarliga cancerogena ämne, dricker av det i tv. Och då så står det i boken som jag då tog fram från mina föräldrars bokhylla, för jag, hur slutar historien med honom egentligen? För mina föräldrar får för sig att han dog i cancer bara ett par år senare. Ja, det ringer en klocka. Jag tar fram boken och då skriver vi som en avklang till hela den här redogörelsen av detta. 2 år senare dog han i cancer, som den perfekta då klon på historien om den här dåraktige vdn. Och sen så tänker jag så här, men vet du vad? När jag känner mig själv och det önsketänkande som ibland präglar berättande i alla former, så här, undrar om han verkligen dog eller om vi bara skrev det. Gjorde han verkligen det? Så går jag in på Wikipedia, Lars Foss, VD för BT Kemi. Då visade det sig att när vi skrev den här boken 2004 eller när fan det var, då levde han fortfarande. Inte nog med att han inte dog 2 år senare, det vill säga 1978. Han dog inte överhuvudtaget, han blev 82 år gammal.
Nej,
det var inte
okej,
farligt alls att dricka det där. Och det hade vi ingen aning om. Men för oss var det perfekta slutet på en historia.
Ja, då är det ytterligare ett exempel på det. Men jag ska också säga det så här. Idén om då den eviga sägningen kolla aldrig en bra story, som ibland, alltså den har ju hängt med länge, vilket vittnar om att den har en viss liksom potens, så att säga. Den är bra, den är så här, man kan implementera det tänket när man har då man har lyssnat till en bra historia och tänker man, men jag vill inte kolla det. Och det ska man vara jävligt försiktig med. Och det säger jag till den här människan som nu ställde frågan. Man ska vara jävligt försiktig, man ska noga ha överlagt med sig själv innan. Vill jag veta sanningen? Eller så här, kan jag hantera sanningen som är att jag inte simmar över Engelska kanalen? Vill jag det? Eller är livet härligare om jag går runt och faktiskt omfamnar saker som jag tidigare har glatts av? Men, och detta
är det
sagt om detta, men jag tycker
av filmrepliken kanske från A Few Good Men när Jack Nicholson skriker "You can't handle the truth". Det handlar ju om någonting helt annat. Men det ligger mycket i det så här. Det är så mycket som är på riktigt ändå, som man kanske då borde syna, politikerlöften etc. Om någon jävel simmar över en engelsk kanal i ett underhållningsprogram, fundera inte så mycket på om det är sant eller inte. Även om en stor del av underhållning går ut på att du faktiskt gör det på riktigt, och det förstår jag då, att man kan känna sig robbad efteråt om det inte är sant. Men man ska nog vara källkritisk som djävulen i vissa fall, men i andra fall bara släppa det fullständigt och åka med.
Fortsätt skicka in frågor till oss. Det är väldigt kul. Jag tycker att det är en väldigt bra mix idag. Vi har svarat ganska långt på vissa frågor. Det är svårt att svara kort, men om ni frågar mig vad 1+1 är, då kommer jag inte utveckla det på något vidare sätt, tror jag. Så man måste kanske också formulera frågorna så att de är ja eller nej. Jag tänker några sådana frågor vore trevligt att få.
Ja, jag kan faktiskt slänga in en sista fråga som är ja eller nej från en man som heter Viktor som skriver: hej, kommer religion någonsin försvinna från jordens yta? Nej, det kommer det ju inte.
För problemet är också här, Fredrik, om jag svarar ja, då tarvar det en förklaring, eller hur?
Ja, men
nej,
förklara det snabbt.
Tarvar ingen förklaring.
Nej, men människan
är... Jag tror inte det.
Vet du vad? Det är inget tema i den här podden. Vi behöver inte knyta upp säcken övernättvis. Men det är ju ändå så att hela livet är ju ett önsketänkande någonstans. Ett magical thinking. Man vill ju att du ska simma. Man vill ju att du ska simma till Engelska kanalen. Man vill att han som drack Hormoz Lyr i tv ska ha dött av cancer 2 år senare. Därför för att det är en perfekt klo på den här dåraktiga miljöbovens liksom leverne. Det är så mycket i livet som går ut på ett önsketänkande. Det är precis det som religion är, om man ska hårdra det. Man vill att det ska finnas högre makt och så vill man, kan inte bevisa det. Man måste tro på det. Därför det är så grundat i den mänskliga naturen att det kommer aldrig att försvinna och ersättas av någonting annat. Jag vet inte vad det skulle vara.
Nej, men jag skulle bara säga så att det är en uppmaning. Ni behöver inte liksom göra som jag säger, men lite roligt med ja och nej frågor. Ni kan också ställa fler frågor om vad vi har gjort som inte stämmer. För det här skapar en viss... Jag tvingar rannsaka mig själv. Jag tycker det är lite kul. Det behöver inte bara vara om saker vi har ljugit om, men det är någonting ändå med det där. Vänta, hände det där? Gjorde vi det där? För det är också så ibland, Fredrik, det är ju skillnad på att säga svimmar över Engelskanalen. Nej, men Hormoz Lyr-grejen, du tvingades ju kolla upp detta för att kolla om det var sant. Så det var ju liksom inget medvetet.
Ja, men det intressanta med det exemplet tycker jag är att nej, vi ljög ju inte medvetet, men vi ville att det skulle vara på ett visst sätt, och då blev storyn bara så. Och det är helt sjukt. Den mannen ledde alltså fortfarande. Han kunde ju stämt skit. Det är inte klokt att vi dör. Förklarade honom 2-3 år innan han dog. Och han, det är
skit, något i det. Ja. Skit i det. Sen tycker jag också så här, jag tycker det är kul att man, ni kan, så här, ska man göra slut med sin partner, vi har 2+, jättebra fråga. Men jag känner själv att jag kommer vi kommer bli glada och inspirerade ju mer detaljerat allt är. Det är underbart. Och vi har, jag måste säga så här, det är så kul. Vi tvingas komma fram till saker, eller åtminstone ger svar. Vi kan inte bara fladdra. Vi har fladdrat lite grann. Jag älskar faktiskt den här stunden.
Jättehärligt. Maila oss till FFS. Filip Fredrik svarar FFS@podme.com. Som sagt, detaljerat, svepande, allvarligt, humoristiskt, vad ni vill. Ett stort tack till alla er som har skickat in frågor. Fortsätt med detta. Spread the word. Vi hörs igen om en vecka. Puss.
Du har lyssnat på Filip och Fredrik svarar, en Podmi-produktion av Filip Hammar, Fredrik Wikingsson och Sebastian Novacki. Exekutivproducent hos Podmi var Joni Söderström Winter.